En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Du lyssnar på Sillypodden. Vilken glädje. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i studion har jag Martin Tholén och Fredrik Jönsson. Välkomna hit ska ni vara. Det är Sillypremiär för er i år. Ja, det är Sillypremiär helt och hållet för dig, Tholén.
Det är poddpremiär.
Det är fantastiskt. Stort. Vågar man avslöja vad du har dina sympatier? Sånt gillar ju våra lyssnare att höra.
Vi är illa tvungna, tror jag.
Ja,
och det är United.
Usch, bu!
Säger han, Newcastle.
Championship. Ingen är perfekt. Ingen är perfekt.
Nej, så är det.
Det finns massor att prata om. Men det vi ska börja prata om, det är att det är faktiskt tisdag idag. Måndag är ju normalt sett Sillypodd-dagen. Men det är så här att nästa vecka så lanserar vi en EM-podd. Vi kommer köra två avsnitt varje vecka, måndagar och torsdagar. Och då har vi valt att lägga Sillypodden på tisdagar. Men just nästa vecka så är det ju röd dag på måndagen. Och dessutom är EM inte igång, så att det blir ändå lite skevt. Nästa vecka kommer det bli lite rundflyttningar utav poddar igen. Men det tror jag ni klarar. I alla fall premiär för EM-podden nästa tisdag.
Okej, jag trodde det var måndag, men okej, jag ska inte lägga.
Nej, men det är röd, det är röd dag nästa måndag. Sånt där, ni som går på skift, ni har inte koll på
det. Nej, vi
där.
Lever inte så.
Det är Sveriges nationaldag.
Ja, det vet
jag. Då ska vi ut och vifta flaggor. Då har vi inte tid att sillypodda. Eller EM-podda för den delen.
Frågan om landslagets flagga blir då grå, vit och blå som de var klädda i landskampen.
Ja, den var inte så grann, den tröjan.
Nej, det var den inte.
Faktiskt. Så i alla fall, den här EM-podden, ska vi plugga den lite grann. Bara säga att den kommer gå ut på att vi, några stycken här ifrån redaktionen, sitter och pratar om det som har hänt och det som ska hända. Vi kommer ringa upp alla våra fantastiska reporter som är ute på fältet. I varje avsnitt så kommer vi höra från Robert Laul som följer Island till exempel, Jennifer Wegerup som följer Italien, Peter Wennman ska vi försöka få tag på i hans engelska drev, och så förstås Sverigekoll i varje avsnitt med Sjögren och Bank och Petra och alla som är ute. Det tror det blir en kanon, ett kanonprogram.
Ja.
10 avsnitt blir det, och nästa vecka så börjar vi med att Kalle Karlsson ska gå igenom alla grupper. För er som gillar att spela och, eller vad ni vill göra och vill ha koll på det här EM:et, så missa inte det, för han kommer gå igenom varenda spelare, varenda lag och alla grupper och så vidare. Det är nästa vecka det. Nu är det dags för Zlatan-podden. För att vad händer med Zlatan egentligen? Vi ska ringa upp Patrik Sjögren så ska han få vara med i det här samtalet, tycker jag. Och nu är Patrik Sjögren med, och då har vi dig på en separat fil och allting är bra. Efter lite strul, som det ofta är med teknik, så har vi nu Patrik Sjögren med oss via någon sorts tjänst, app.
Gör ingen reklam nu.
Han sitter med datorn i Båstad, bara överkropp, solar lite och
på stranden.
Ja,
jag köper den.
Jobbigt att vara landslagsreporter.
Ja, men det känns att vi bor bara på det här lyxhotellet Skansen just nu, åt en lunch på restaurang Sand med middag över, utsikt över hela stranden där, man såg Peppes där nere, Patrik Ekwall spelade paddel en bit bort. Ni förstår det.
Ja. Vi får en uppfattning i alla fall.
Det är absolut.
Det är high life. Zlatan Ibrahimovic. Klar för Malmö,
ja.
Eller?
Ja, det blev lite roligt igår efter de här orden om att han väntar på mig, jag kommer. Enligt Desand så är han ju mer eller mindre klar för Malmö nu, så att vi köper väl det rakt av.
Jag älskar Desand, de bara kör. Det kommer en klubb och då är han klar.
Klart. Ja, nej, han är absolut inte klar för Malmö. Han lär ju inte bli klar för Malmö heller, men det är kul att spekulera.
Ja, men är han klar för Manchester United, det är frågan?
Det är ju den stora frågan. Det känns ju som det kallnat lite. Jag tycker att det är en intressant utveckling, minst sagt, efter de här rapporterna. Mourinho haft möte med Raiola och liksom tröttnat efter det. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Det känns inte lika självklart med Chelsea United längre. Samtidigt känns det ju det här som förhandlingstaktik som vi skriker om. Det är helt plötsligt är Zlatan stekhet och alla vill ha honom. Och helt plötsligt är Manchester United inte intresserad av Zlatan. Det känns som båda sidor gillar den versionen just nu när de ska förhandla en lön för den här svindyra 34-åringen trots allt.
Kan vi tänka oss ett maktspel här mellan Jorge Mendes och Mino Raiola?
Oh. Det kan vi absolut göra, det är en lockande tanke om inte annat. Även fast jag inte tror att Manchester United kopplat in Jorge Mendes i den här affären, för jag tror inte Mino Raiola skulle gå till det förhandlingsbordet då, överhuvudtaget. Så att Jorge Mendes gör nog bäst att hålla sig väldigt, väldigt långt ifrån det där.
Ja, men samtidigt så har ju Jorge Mendes antagligen en striker som han skulle kunna tänka sig att placera i Manchester
Falcao
United den här sommaren.
Falcao.
Ja, precis. Ja, ja. Varför inte Falcao igen?
Exakt, in med honom. Ja, nej, men han är väl någon han vill ha dit. Han kanske vill ha dit en James Rodriguez till exempel. Det är väl inte helt osannolikt.
Vad ger du här Zlatan till Malmö för procents chans i trovärdighet?
Noll.
Det är bra.
Ja, jag håller med. Det kanske 0,01 promilles chans, men inte mycket mer än så.
Nej.
Han kan inte bo i Malmö.
Det finns en hel del Malmö-supportrar som lever på det här just nu. Som går på små moln och liksom försöker greppa efter varenda halmstrå som finns. Ska de sluta göra det?
Ja, det kan de göra. Men hela grejen, man pratar om att Manchester, att han inte vill bo i Manchester. Grejen är att han kan ju inte bo i Malmö. Det går ju inte rent fysiskt, för att det skulle ju bli sånt kaos. Kan du bo i Stockholm och pendla till Malmö då, eller sin kyrka i Stockholm? Känns ju ganska osannolikt. Samtidigt som han har en lön som är en hundradel av den han skulle tjäna någon annanstans. Han får marknadsintäkter som är en tusendel av dem han skulle dra in i LA Galaxy. Så hur romantisk man än vill vara, så tror jag inte Zlatan kommer spela för Malmö. Han är inte jättekär i Malmö FF heller, som ju blåste honom på lite pengar där när han gick till Ajax, som han krävde tillbaka när han skulle spela en uppvisningsmatch. För Milan var det väl här någon gång. Så att jag tror att, jag vet inte hur stort Zlatan Ibrahimovic klubbhjärta är för Malmö FF heller, om man ska vara helt ärlig.
Han kommer hem och spela för Balkan, vad heter de?
FC Balkan.
FC Balkan, ja.
Ja, men alltså, tänk att han bara skulle gå över gatan i Malmö och bilarna stanna och så skriva autografer. Men om man ska gå in och köpa mjölk någonstans eller vad som helst, det blir kaos varenda dag.
Gör han det nu, tror ni? Går Zlatan och köper mjölk? När köpte Zlatan ett paket mjölk senast?
Nej, det...
Han gjorde inte det i Malmö. Han hade ju knattar som sprang och köpte åt honom.
Ja, men precis.
Alltså, det kom ju bild från när han var hemma i Malmö någon sommar, när han var på någon stor marknad och packade påsar. Så visst fan gör han det?
Ja, det hade varit svårt.
Men det känns väl lite som att det här United-spåret som vi själva varit inne på och så vidare. Jag såg att Jennifer Wegerup, som har följt Zlatan mycket, har skrivit om det också, att hon var inne på en teori om att om det nu skulle bli Manchester United, med tanke på alla skriverier, så borde han redan vara klar för dem egentligen. Och det är väl lite där jag håller med Sjögren om, att det känns ju kallare och kallare med United. Tyvärr, jag vill gärna se honom med Mourinho.
Samtidigt ser det ju en förhandlingssituation där man vet att Zlatan brukar skriva på rätt sent, och man vet också att Mino Raiola nog inte har jättebråttom om han kan lyfta lönen med några miljoner, om han är intresserad av det, vilket han ju alltid har. Så att man kan ju också tolka det som att de håller varandra lite på sträckbänken här och vill se vem som har mest tålamod egentligen.
Jag vet inte om ni kommer ihåg den sommaren när han lämnade Milan för Paris Saint-Germain. Att det också drog ut på tiden. Vi hade ju en, var det Erik Karlsson som var ner i Paris i veckor, kändes det som. I alla fall över en vecka och bara väntade. Jag kommer ihåg att när det kom rykten om att det hade kommit in ett privatflyg till Bromma, så jag var ganska ny på Sportbladet, så jag spenderade en hel dag i en bil på Bromma flygplats och väntade på att Zlatan skulle dyka upp där, och det var 12 timmar jag hade kunnat lägga på annat, men så dök han upp till slut. Och så stod vi där, aha, och så sladdade han in i en svart bil på den här privata parkeringen där. Och så såg vi honom på avstånd, och så kunde vi i alla fall bekräfta att han hoppade in i det där flygplanet på väg till Paris Saint-Germain. Så att, det var kanske mitt enda bidrag till den internationella silly cirkusen var att jag fick den där bilden.
Det är ditt största bidrag till Aftonbladet, så att...
Ja, det säger ju inte lite, men alltså jag kommer ihåg Erik Karlsson berättade ju om det där. Han var ju med i podden efter. Han hade liksom stått och väntat och väntat och väntat och väntat. kvällen.
Dag ut och
sen
dag
så kommer nödens lag, så var han tvungen att gå iväg. Och när han är halvvägs borta för att göra det som man kanske måste göra ibland, så skriker fotografen på honom, så får han springa tillbaka igen. Och precis då är Zlatan klar. Då kommer Leonardo ut och börjar prata om det.
Ja, och då har han stått där i alltså en dryg vecka och väntat.
Det är otroligt sjukt egentligen.
Vad kul om han varit på toan då. Fy fan vad roligt.
Ja.
Stått där en vecka.
Det är samtalet hem till cheferna. Alltså.
Och Erik som nu har spenderat några dagar i Manchester. Ja. När han väntade på Mourinho.
Ja.
Han stod där utanför ett tomt Old Trafford.
Det var väl Zlatan också han var ute efter. Men...
Ja, det förstås.
Han får åka när det är varmt, kåka när det är kallt. Det är så vi bara.
vi kan väl i alla fall konstatera att den här affären och den här cirkusen rullar vidare. Det är vi ganska glada för.
Ja, men det helt, man var ju lite orolig där när det kom rykten om att han ville ha klart allt för EM. För då hade han ju faktiskt förstört mycket av vår spänning och vår sommar om han hade löst det här för snabbt. Så för varje dag som går så är jag en lycklig man som har fått reda följa det här.
Hypen som bara växer och växer och det bara skrivs mer och mer och det bara, folk bara badar i det.
Ja. Underbart.
Ja.
Så har vi Bentner kvar sen också.
Ja,
ah, Bentner ska in. Hörru, Patrik, vi får återkomma till dig. Vi ska ju, du kommer ju också figurera i den här EM-podden framöver. Det blir väldigt mycket poddande via Skype för din del den här sommaren.
Jag får försöka dra in det mellan mina poolbesök och ska väl ner till havet här försöka spela lite beachfotboll med Robin Bonav också. Så det är mycket nu, är det. Mycket här i Båstad.
Ja. Sen så är det ju faktiskt så att det kommer väl spelas in lite silly ifrån... Frankrike framöver här också. Det ska spelas in inför publik, så ni som ska ner till Nice framförallt kan ju hålla utkik efter den Patrik Sjögren, där han kommer sitta med en mikrofon någonstans och kanske prata om nya Zlatan-rykten.
Men då lovar du att ha t-shirt på dig och sådär, eller? Alltså, du kan inte sitta bara överkropp som du gör nu.
Jag ska inte ha rosa hår i alla fall.
Hånet. Ja. Tack för att du var med, Patrik. Vi återgår till fler rykten. Ja, det var Zlatan. Känner ni att ni är mätta på Zlatan nu?
Nej,
absolut. Aldrig. Mm. Aldrig. Frågan är hur mycket bud det finns på honom egentligen. Ja, eller hur mycket med spel för galleriet och...
Jag känner lite att det kanske inte finns.
Det är en svårläst situation alltså.
Ja, men sen är det ju lätt. Han sitter ju och säger att det finns massvis med bud. Och det är klart att man ska ju absolut tro på Zlatan i många lägen. Men det är klart att han kan fiska en del. Han brukar ju inte köra den här taktiken. Ni har inte sett något än. Han har inte gjort det vid tidigare tillfällen och sånt. Och det kanske är för att han vill ha fler bud. Mm. Och det får man ju ändå ge honom. Varför ska han vara korkad och säga att han liksom samtidigt inte... Men då studsar det ju emot på att han har sagt att han har gjort sitt val. Eller?
Jo, eller, på samma sätt igår när han pratade i Malmö där och säger att vi syns en dag. Han vet ju mycket väl att det här kommer komma ut i England. Liksom.
Ja,
det
exakt.
Det här är nästa steg. Han bygger upp allt.
Ja, det gör han. Vet ni vilket som är det näst hetaste namnet på transfermarknaden just nu? Det är en sportchef.
Monchi.
Ja, som ju lämnar Sevilla efter 10 år. 10 hyfsat framgångsrika år som sportchef får man ändå säga. Han har alltså tjänat, och det här är ren vinst på transfersummor, ungefär 1,8 miljarder till Sevilla. Det är vinstpengar på köp och sälj.
Det är godkänt.
Det är helt okej. Sevilla som tappar spelare och får in ny talang precis hela tiden från höger och vänster och lyckas bygga upp det här laget gång efter annan, och det är Monchis förtjänst förstås.
Ja, absolut. Jag satt och funderade på om de överhuvudtaget hade misslyckats med någon värvning. Jag tror att det är någon forward som de plockade in som gjorde lite för lite mål. Jag kommer inte på namnet just nu, men
Soldado.
Nej,
bland annat Kershakov var ju där, en ryss. Den
ja, exakt.
Dyrt. Ja. Han lyckades inte alls. Men sen är det ju, han har även byggt dem till, alltså det är ett bra lag han har byggt varje gång. Ja. Han har inte bara köpt in billiga spelare och sen sålt dem dyrt, utan de har ju lyckats. Vunnit Europa League 3 i rad, kvalat in till Champions League, det har ju gett säkert en miljard extra bara det.
Ja.
Ja.
Och han är ju förstås stekhet. Han är ju Mr. Moneyball. Det är ju så han jobbar. Det här sättet som många har försökt, det som inte är så lätt kanske, gå på statistik och hitta roller och så vidare. Och frågan är vart han hamnar nu. Det är ryktas om Manchester United. Och kombo med José Mourinho och Monchi, det kittlar ju lite.
Giftigt, det låter giftigt.
Manchester United-supporter i studion, så... Ja.
Jag packar på uppmärksamhet här. Men alltså, jag läste en artikel om hans liksom lag som han hade värvat in för 23,5 miljoner pund. häromdagen som jag var tvungen att ta fram. Palop, Dani Alves, Fazio, Casses, Adriano, Rakitic, Baptista, Keita, Paulsen, Fabiano och Carlos Bacca. De har köpt den för 23 och sålde för 170. Mm. Alltså ni fattar ju själva liksom. Och sen lägger man ju på Navas, Moreno, Reyes och så vidare, sådana som man inte har sålt men, eller som inte behövt att köpa utan kommer från akademin och så. Så det är helt sjuka spelare och helt sjuka summor. Där han själv plockade fram Kanoté tror jag som en av hans absolut topp tre spelare, inte för att de fick massvis med pengar utan för han var den han var i den klubben.
Rakitic tycker jag är en fantastisk spelare som har kommit där igenom. En riktig favorit. Men det är ju helt klart så att han kan ju välja och raka mellan anbuden nu mellan, för, alltså, och vi kan ju, alla rykten säger att det är England.
Mm. Ja, det snackas om Tottenham, Liverpool, United, framförallt de tre.
Även Arsenal har nämnts. Arsenal som ju plockade Leicesters motsvarighet trodde man, men så visade det sig att det inte alls var killen som kanske har legat bakom de här supervärmningarna inför, eller de senaste säsongerna. Men det är en annan historia. Vad tror ni om Monchi då? Han har ju förstås...
Jag tror mycket väl kan bli United. Och jag tror att det vore en sund värvning av United som har haft Van Gaal som har styrt den som på egen hand liksom som Woodward. Och vi har haft förluster på 2 miljarder liksom i vi spelar värvningar. Så det finns absolut en substans i det tror jag. Jag tror det skulle passa bra intressant med Mourinho också.
Ja, alltså han skulle nog vara bra för United. Men man vet aldrig med Mourinho. Alltså man vet ju inte hur han och Mourinho funkar tillsammans. Det är ju ändå svårt att säga med tanke på att Monchi måste ju verkligen vilja styra allt med tanke på det han har gjort och han måste ju ändå ha stor tro på sig själv och det ska han göra för att det han har lyckats med. Men så finns det ju en Mourinho med som kan köpa in spelare dit och skeppa iväg dem och även om liksom, det finns någon spelare som är väldigt populär så bara lägger han den åt sidan, så det känns som att han också vill styra och han kan göra exempel på liksom bänka spelare och sådär. Så att ja, skulle de kunna liksom dra jämta så skulle det vara helt, helt fantastiskt. Sen är Arsenal, om man tänker sig att Wenger inte har så lång tid kvar, så vore det ju en vettig värvning för dem att få någon som liksom
bygger över
någonting där liksom. Det kan absolut vara vettigt att göra.
För jag tycker till exempel Tottenham som också har pratat, det är väl egentligen Tottenham som har varit det näst hetaste namnet i ryktesfloran här. Där ju Pochettino har gjort det så fantastiskt själv och byggt upp det här laget för ganska lite pengar. Sen han kom in och verkligen byggt upp ett starkt lag. Där känns det som att det nästan vore synd att det skulle komma in en annan röst och ta över det bygget på något sätt. För han skulle ju behöva total kontroll, Monchi, egentligen, om han ska få jobba fritt.
Definitivt.
Ja, absolut.
Och det skulle nästan kännas lite synd. Jo. Även, och jag kan tycka som med Liverpool där Klopp håller på att bygga någonting utifrån sina kontakter och sitt projekt. Han har sin spelidé, han har alla de här tyskar och polackerna och så vidare som han har scoutat sedan tidigare och som hans stab liksom har koll på. Det är ganska uppenbart att han handplockar spelare här nu. Liksom.
Men det känns som han själv kommer börja förändra sin roll på något vis. Alltså att i Sevilla har han styrt det där med järnhand och kunna plocka in sina fynd. Nu kommer han börja samarbeta oavsett vart han går. Man ska ha Pochettino eller man ska vara med Mourinho eller Wenger. Han kommer inte ha samma frihet. Men jag tror att en sån som Monchi vore perfekt för United för att plocka in istället för Woodward som har varit totalt usel vid förhandlingsbordet. Vi har sett Fellaini-affären som var en katastrof. De fick betala mer än man behövde. Så i den liksom förhandlingssitsen tror jag han vore perfekt att ha för en sån som United.
Mm. Tycker du Woodward kanske ägna sig åt att signa sponsoravtal? Något sånt där som han är rätt så framgångsrik med istället.
Sen är frågan vad han vill hoppa på för projekt också. Alltså vilken utmaning han vill ha. Det finns ju mängder med klubbar i Italien till exempel som skulle kunna vara fantastiska projekt för honom med tanke på hur det ser ut i den ligan och sånt. Men det hade varit kul med England givetvis, för det är den ligan som han själv tittar mest på och följer mest. Så att, ja, det är absolut välkomnat honom dit. Jag kollade nu, det var ju Kone som han hade varvat in som inte hade gjort så mycket. Ona Kone som inte hade gjort så många mål. Sen de plockade ju någon Cissi från Stoke för 7 miljoner pund. Det var det väl som såg som en av de dyraste värvningarna i den klubbens historia. Och det är inga pengar alls. Nu snackas det om att han polacken Krusjovjak eventuellt skulle kunna bli en sån som liksom försvinner. Så att han lyckas ju med så jävla många spelare. Och se den kombo då, jag kan förstå dig som United-supporter, att se den kombo komma in i en storklubb som United som liksom har den historien men ändå är där de är idag. Det är klart att det är lockande med Mourinho då. Tänk om Zlatan skulle komma dit också. Ja, det är bara, liksom.
Men det är ju olika sätt att jobba på.
Ja, absolut.
Det här är ju en sportchef som verkligen kan identifiera russerna i kakan som ingen annan hittar liksom, som hittar roller och som, ja, men, och som jobbar väldigt mycket ut efter ett moneyball-tänk där en spelare ska vara billig och man ska sälja dyrare och man ska växa på det sättet. Och det handlar absolut inte om att köpa in de största stjärnorna i världen så som United har jobbat tidigare, så som framförallt Mourinho har jobbat tidigare.
Nej, precis. Därför kanske han egentligen skulle funka bäst i Newcastle. Vi har ju besökt med alla möjliga projekt och det har ju gått åt helvete. Och där måste han ju verkligen hitta och leta för att någon skulle vilja bo där och spela för Mike Ashley och så vidare. Men han känns ju faktiskt som en sportchef som på så vis när du sitter och pratar om det ska vara utanför kanske topp 6 egentligen.
Ja.
Där man får kämpa lite mer för att bygga sitt lag. Och man gör det med kanske ännu mer tanke än vad man gör ibland i storlagen. För där känns det som att de måste jävla mycket muskler. Så ibland känns det som att de bara går ut och bara plockar in.
Han ska ju till Leicester.
Han ska
ju teama ihop med Ranieri i Leicester och fortsätta bygga på det här. Där har vi något.
Ja, absolut, det är coolt.
Nej, men absolut, det håller jag med om. Jag tror inte han egentligen... Av det vi har sett hittills så är inte han byggd för en Manchester United liksom, han ska plocka in de bästa spelarna, eller i ett Arsenal ska plocka in de bästa spelarna, utan det är ju, han har lyckats med små medel, och i en Premier League-klubb som United, Arsenal, Liverpool, då är kravbilden helt annan.
Ja, och, det är, och där pengarna ju finns. Alltså, han har ju varit tvungen att jobba med små medel i Sevilla, i ett Manchester United. Det finns ju ingen anledning till det, de har ju alla pengar i världen, de kan betala de högsta lönerna av alla lag, de kan betala högre löner än både Bayern München och Barcelona om de vill.
Men det kanske
om de måste, och det blir en helt annan förhandlingssituation. Alltså, kommer du från Sevilla och säger att ja, vi kan inte betala mer än så här, men vi kan erbjuda den här sportsliga utmaningen, vi kan erbjuda det här. Kommer du till förhandlingsbordet med Manchester United, du kan aldrig säga att vi kan inte betala mer.
Nej.
för att det kan de.
Ja. Nej, men sen är det ryktas för lite om Everton, för att de vill ha tränaren i Sevilla också.
Precis.
Emery.
Yes. Ja,
och så vidare. Och West Ham, de sägs ju ha ganska mycket muskler nu med allt möjligt de håller på med. Det hade ju också varit en cool klubb om man hade flyttat dit liksom, och man fått bo i London och så vidare, slippa typ tråkiga Manchester eller norra England på andra sidan och så det finns ju definitivt alternativ för
Det finns alla alternativ.
Ja, men så sett med utmaningsmässigt så Italien typ, så jag tänker flytta dit och försöka styra upp Milan, inte och så vidare.
Milan, är det ett renoverat?
Ja, exakt. Det är ju liksom en jätteutmaning. Ja. Så det är klart att det hade varit astufft för honom att göra. Men sen är ju saken att man har kört så många år och lyckats med det han har gjort. Sålt alla de här spelarna, varit med och vunnit de här titlarna och så vidare. Då kanske man vill ha lite mer ekonomiska muskler från början, så då kanske man väljer en klubb i England istället.
Ja, så är väl känslan att Sevilla, jag tror väl, han trivs ju säkert jättebra där liksom, han har ju fostrat den klubben och varit den klubben hur länge som helst, och att han då ska lämna den, då känns som att han vill hoppa på alltså nästa steg i hierarkin liksom. Han vill inte börja om så.
Nej,
säga,
jag tror ju att även han är lite kittlad utav tanken, tänk att få jobba med de här pengarna.
Ja,
tänk att få jobba med de bästa spelarna i världen och liksom kunna ringa Jorge Mendes och säga, du, James Rodriguez vore ju intressant i det laget som jag håller på att bygga. Istället för att ringa en klubb i Kroatien eller sådär, där han har hittat spelare tidigare. Så att det är klart att det finns en personlig utmaning för honom också att jobba på ett annat sätt.
Jag tror att klubben som varvar honom i England, oavsett om det är en stor klubb eller det är klubb, alltså ekonomiska muskler då, de lär ju förvänta sig ändå att han hittar de där fynden och inte ringer upp och köper James Rodriguez som har haft en pissäsong för en halv miljard.
Det är lite där, han har ju en förväntning på sig att göra de här superaffärerna nu då. Samtidigt som det är svårt för de här toppklubbarna i England att göra dem, eftersom alla kräver ju väldigt mycket mer, och ofta mycket mer pengar än de är värda. Och mycket högre löner än vad de egentligen ska ha. Jag menar, du har unga spelare 20-21 år gamla som kräver löner som ingen italiensk klubb kan betala överhuvudtaget, eller knappt en enda spansk klubb kan betala, och du är egentligen bara ett löfte.
Det man tackar Chelsea och Manchester City för att de blev igång och ligan.
Ja men delvis det, men det är också det TV-avtalet som gör att klubbarna har de här pengarna. De kan betala de här pengarna. Men fan, vi ser bottenklubbar värvas skytteligavinnare från Ryssland liksom. Alltså det är osannolika affärer. Jag menar, en Rondon ska inte kunna hamna i West Brom.
Nej.
Det är liksom de konkurrerar med ett, jag menar ett Inter eller ett Milan om en sån affär. Men han väljer ändå West Brom för de kan ändå betala mer. Nu har jag inte TV-pengarna framför mig, men Aston Villa skulle väl få någonstans typ 40 miljoner mer än vad Bayern München får i TV-intäkt efter den här säsongen. Och då är TV-intäkten en väldigt viktig del även för Bayern München.
Ja, absolut.
Så att det är ett väldigt ojämnt spelfält just nu mellan de engelska lagen och den övriga världen. Och det gör också att det blir väldigt skevt. Framförallt för den här spetskompetensen i att hitta fynden, förädla dem och sälja dem vidare och bygga om laget. Det är en kompetens som kanske inte de här klubbarna behöver. De behöver kanske någonting annat.
Men jag tror också att hans förväntningar om han kommer in i England och de engelska medierna där, att han ska ha förväntningar att värva de här, liksom hitta de här guldfynden varje dag, att det kan nästan vara jobbigt för Monchi på ett annat sätt än i Sevilla, för där är inte pressen lika stor på att hitta fynd som Bacca, som Fassio som har gjort genom åren. Så jag tror det kan bli en omställning för honom också, man skulle gå till England om man väljer där framför Italien eller så.
Ja, helt klart. Vi går vidare då. Mkhitaryan, kommer ni ihåg honom?
Ja, absolut.
Dortmunds och före detta Shakhtar Donetsk fine armenier är han, va? Med otroligt svårstavade namnet. Han vägrar skriva på nytt kontrakt med Dortmund. Och det ryktas nu om Chelsea och Arsenal. Framförallt Chelsea känns som den hetaste kandidaten i Contes nya lagbygge. Vad tror ni om den affären? Är det något som Chelsea behöver? En poäng mittfältare får man kalla honom. Han gör ju mycket mål och mycket assist.
Det ligger nog en enorm sanning i det, med tanke på att Conte tidigare i Juventus var ute efter Mkhitaryan, så känns det som att det är fullt logiskt att engelska medier framförallt gör den par ihop de två. Och sen tror jag absolut att han skulle kunna passa in bra i ett Chelsea som någonstans behöver någon offensiv kraft till vid sidan av Hazard, Diego Costa också. Så kan det behövas en människa till, och det kan Mkhitaryan mycket väl vara en...
Viljan har ju dragit ett väldigt tungt lass den här säsongen.
Han ser tung ut nu, har vi sett det? Han ser tjock ut. Ligan har precis tagit slut, så spelar han någon träningsmatch och ser liksom lite Ben Arfa rund ut.
Det är brasilianare, vet du. Adriano Ronaldinho.
Det går så snabbt liksom. Tränat på en vecka så bara boom.
Kajfinja, för mycket socker.
Ja, verkligen.
Men alltså grejen med han, var det inte att han inför den här säsongen hade ett ganska långt samtal med tränaren om att han vill ha sin roll och hela den här biten, och så har han gjort den här kanonsäsongen. Därför låter det väldigt märkligt att han nu inte vill betala tillbaka genom att skriva ett nytt avtal. Men ja,
han har ju Raiola som agent.
Det var väl speciellt också när han gick till.
Ja, precis. Han bytte ju till Raiola och så försvann han i två veckor.
Ja, exakt.
Direkt han hade bytt agent.
Han var hans spårlösa. Han kanske är svår att analysera var han tar vägen. Han kanske gör som William gjorde. Han åker och träffa någon brittisk klubb. Och
gör lite läkarundersökningar runt omkring och sådär, så får man se vad som händer.
Ja, så får vi se. Ja, det blir nog kul att följa.
Här har vi ett rykte. Den här måste vi slå hål på. Det dök upp igår, var det väl, va? Att Gonzalo Higuain skulle vara sugen på Liverpool. Att han själv vill lämna Napoli. Han ser Liverpool som det laget han helst vill till, enligt The Mirror. Och det här har ju fått Liverpool-supportrar att dregla av förtjusning, minst sagt. Men vi måste ju slå fullständigt hål på det här.
Vad är källan?
Nej, det här är Mirrors egna uppgifter.
Och Mirror, en fin källa.
Ociterade, ingenting.
Ja, det här, de drog jättehårt på det. Det var liksom stora rubriker igår i Mirror.
Ja, jag såg
men,
det.
Ett. Hur kan Mirror veta vad Gonzalo Higuain vill? I texten står också att spelarens agent, så det är väl agenten och påstås har pratat med då.
Ja, definitivt.
Är förvånad över att Liverpool inte har visat något intresse hittills. Han har 2 år kvar på kontraktet med Napoli, en utköpsklausul på ungefär 96 miljoner euro. Och alltså, det finns ingenting i den här historien som stämmer. Det finns liksom ingenting som alltså en granskning på 2 minuter utav det här så spricker det. Så tyvärr.
Det, man ska komma ihåg att mycket av det här tror jag definitivt är en agentassistent eller något annat som har pratat med tidningar. Vi kommer ihåg till exempel då när Sadio Ramos helt plötsligt ryktades till United, sen förlängde han med Real Madrid och så här. Och det försiggår ju mycket sånt. Alla de här liksom sjuka ryktena som bara kommer och kommer och kommer har ju givetvis mycket med att...
Jag tror inte att de har fantiserat ihop det, utan det är ju någon som har ringt.
Jo, absolut. Ja, det är det jag menar. Ja. Men det är ju också för att han vill ha en 2 år kvar och den utsläppsklausulen och kanske vill liksom, antingen vill ha någon mer lön eller vill han få ner...
Han är 28 år gammal, ja, exakt. Nu han ska skriva sitt dyraste kontrakt.
Det är ju den typen av grejer som oftast liksom händer runt omkring spelare, och det kan man se med svenska spelare, man kan se det liksom internationella spelare och så vidare. Sen är det ju frågan också vad, det är ju en målmaskin, han har gjort en fantastisk säsong.
Ja, han har slått nytt rekord i
Serie
A. Ja,
absolut, liksom. Så det är ju inget att snacka om. Jag tror säkert Klopp skulle kunna tänka sig av honom. Men sen har ni ju ganska, nu säger ni, det är ju ingen hemlighet att du håller på Liverpool. Men det finns ju ganska mycket offensiv kraft i den här klubben. Och skulle man dunka ut en halv miljard för Higuain, eller vad han nu kostar, som man gjorde med Benteke, så blir det ganska mycket och ganska dyrt.
Ja. Och då får man inte speciellt mycket för en Benteke heller, för då vet alla klubbar att man måste sälja honom.
Exakt. Ja, och då sitter man där med Sturridge, Coutinho, Firmino, Origi, Benteke, Higuain, alltså det finns ju jävligt mycket offensiv kraft i den klubben då liksom. Ja. Så att, och sen vet jag inte om det är Klopp.
Alltså jag känner så här, skulle det vara så att Liverpool överhuvudtaget köper en forward, en striker, Benteke tror jag försvinner ändå. Han är liksom inte en del av Klopps planer. Däremot så tror jag att Daniel Sturridge kan hänga löst om det är så att Klopp handplockar en striker, en nummer ett. För jag tror att han vill satsa väldigt mycket på Origi de närmsta åren. Han vill utveckla honom, det är en typisk Klopp-spelare. Jag tror att han ser också Danny Ings som ett bra komplement, en typ en Klopp-typ av spelare. Däremot har Daniel Sturridge en del problem med just det där pressspelet som förväntas av alla spelare.
Och skador!
Och så är han ju skadebenägen, som sagt.
Nej. Men vilken, ursäkta språket, jävla spelare han är när han är, i stunden liksom. Alltså avsluten, löpningar, alltså han är ju helt fantastisk. Jag tycker han är
ligans bästa på det han gör, alltså det här att göra ett mål ur ingenting.
Ja, exakt.
Det är det faktiskt ingen annan i ligan som är lika. Ja, det är Aguero
absolut. Men det är just, det är skadorna på de
men
två.
Men det är skadorna och sen... Ja, men just det där hur Liverpools pressspel förändras när Sturridge är på plan kontra till hur det ser ut när till exempel Firmino spelar som nia. Att det blir hela tiden en avlastning på det övriga pressspelet. Sturridge springer väldigt mycket, men han jobbar inte alls på det sättet. Han är inte den typen av striker helt enkelt. Det är inte så han spelar. Och man ser väldigt, väldigt stor skillnad när Origi spelar eller när Firmino spelar där fram och när Sturridge spelar. Sen får man ju ett och annat sånt där. Ja, men, och ganska många faktiskt mål utav
Sevilla mål var ju ett sånt
till exempel. Ja, men vi har sett ganska många sådana exempel. Men så ser vi också situationer där man vill stänga ner matchen och då blir det svårt med Sturridge på plan, för att det blir inte samma press på bollhållare och så vidare. Så är det. West Ham är ute efter Carlos Bacca, på tal om Sevilla och på tal om Monchi och så vidare.
Och på tal om skeva verkligheter. Ja. Att Milans bästa spelare och en eftertraktad anfallare ska gå till West Ham, tabell 7 eller 8 om det nu blir. Ja. Det är ju sjukt, men det är den verklighet vi lever i.
Ska ha lagt ett bud på 20 miljoner euro, vilket är inga pengar, men Milan vill verkligen ha 25. Och då säger antagligen West Ham vilken dag som helst att ja visst, det är inget problem. Och sen så får han det. Han ska själv vilja ha en årslön på 4 miljoner euro. Vilket gör honom till typ den 137:e bäst betalda spelaren i Premier League. Nej, jag vet inte vad det blir. Men det är ju...
Någonstans där.
Det är ju inga fantasisummor. Det finns spelare i Watford som tjänar det liksom.
Ja exakt. Men ska Milan sälja honom då och sen finansiera ett köp av Zlatan och Balotelli? Eller vad är det de ska göra?
Nu ska ju de ha kinesiska ägare. Alltså Milan, så det...
Ja. Ja, det här är rykten ifrån...
Men jag tror att det kommer hända mycket med West Ham. Det känns som en klubb som skulle kunna efter den säsongen de har gjort försöka verkligen spänna musklerna och backa en bra fotbollsspelare. Och det är lockande att bo i London. Det känns som att det finns en hel del pengar där också och det kan komma in med och så vidare. Så jag tror att det kan nog bli spännande att följa och se vilket håll de...
Ja, de har sålt slut en jättearena för
exakt.
Säsong. Det är klart det finns massa
pengar. Sen är det att med engelska klubbar, vi har sett det tidigare, det här när de ska spänna musklerna, så gör de det lite fel. De blir för giriga, det skickas ut stora summor, du köpt för mycket klassspelare och inte lagspelare riktigt, utan man ser lite fel på vad de har gjort och om de passar i mixen. Om man tittar på West Ham då, som plockade in Andy Carroll, de plockade in vad heter han, Antonio. Och de gjorde ett visst jobb, de gav dem tyngd, och sen samtidigt så hade de Pagé och så, så att mixen i West Ham tycker jag var för jävla bra den här säsongen, och det såg man på de sätten de gjorde målen. Och det gäller att de liksom behåller den mixen och inte liksom försvinner och köper in massa liksom spelare som har gjort bra säsonger men som inte funkar liksom när man ska mixa ihop det. Så att jag tycker att de gjorde bra värvningar, funkade väldigt väldigt bra som ett lag. Det fanns olika spetsar hos deras respektive spelare och sådär. Och det var imponerande att se. Andy Carroll, han är ju liksom kung. Jag tänkte på det när jag såg Bayern München trycka tillbaka Atletico Madrid i Champions League. Bara kände bara, in med fucking Andy Carroll. Och Bayern München bara nickar ner bollarna liksom, och så kommer de där andra knattarna vid och bara dunkar in bollen. Han skulle ju vara kung där alltså.
Och Jordi igen.
Ja, oh, shit
alltså. Vilken, men samtidigt
och så han gett oss 350 miljoner när han såldes till Liverpool. Ja,
oh, nej, men samtidigt så tror jag att Carlos Bacca är en sån som spelare som Western skulle kunna plocka. Så om de nu ska ta, de har säkert fått mer smak nu på Europaspel. Lite Champions League häng där.
Ja, de vaskade ju Europa League förra säsongen, kan
jo,
man ju ganska
precis. Men i år hade de ju häng på Champions League-plats bra länge. Alltså, ska inte säga att det var jättenära. Men, och då, de kan inte gå på det, liksom det översta laget. De får ju någonstans gå på andra handsorteringen, och där någonstans ligger Carlos Bacca. För att han är i Milan, han går och plocka. Det är en jättebra fotbollsspelare och han kommer göra sina mål.
Ja. Och han är ju inte någon ungdom längre heller, så att hade han haft den här karriären och varit 22-23 år gammal, då hade det varit andra klubbar intresserade. Nu är han, vadå, 29?
Något sånt.
Och då kommer inte de Manchester City kommer inte liksom vara där och ta en chansning på en sån spelare och tänka att han ska ta ett kliv till, eller han ska liksom utvecklas till den här stjärnan, utan det är en alldeles förträfflig värvning för West Ham.
Men sen har de Sakho och Enne Valencia, och deras målproduktion i ligan var ju inte...
Det fattas ju faktiskt en spelare där uppe.
Alltså, vad gjorde Sakho? Han gjorde väl, var det förra året han var så mycket mål? Eller tänker jag fel nu? Ah, skitsamma.
Alltså den säsong som var? Eller?
Den säsongen som var nu gjorde han ju 4-5. Jag menar säsongen tidigare.
Men då hade han väl en bra period där ett tag.
Och Valencia, han var ju fantastisk då i VM. Man bara kände att han kommer ju bara spruta in mål i OS. Han gjorde 4-5. De ligger liksom för lågt där. Så det känns ju som att de kanske behöver någon mer där bakom. Om man spelar med Pagé, och Lanzini är ju jättefin, och Mark Noble gör ju alltid sitt jobb och sådär. Så att en trevlig mix i West Ham, bara liksom bara några liksom så här rollspelare som funkar, så tror jag att det kan bli jättebra. Och Bacca skulle definitivt kunna vara en sån. Jag vet inte exakt hur mycket mål han gjorde den gångna säsongen.
Ja, jag tror han blev 2-71 eller 3. Det var väl Higuaín förstås som vann, sen var det Dybala där uppe, men jag tror Bacca var inte långt efter alltså.
Balotelli.
Ja.
Oj. Mario.
Han är alltid kung.
Super Mario. Lazio ska vara sugna. Det är lite oväntat.
Espanyol ska vara sugna.
Espanyol har du pratat om.
Ja, det är inte.
Nej, men Espanyol kan inte. Bacca gjorde 18 mål förresten. Men Espanyol kan inte bli. Han måste ju gå till en Balotelli-klubb.
Det pratas, men det pratas om att han håller på att leta bostad i Rom just nu. Han ska väl ha fått besked från Liverpool att han göras icke besvär på försäsongen, utan det här ska vara löst före det återträff efter EM. Och det ska handla om ett lån igen från Liverpool, där Liverpool antagligen betalar större delen av hans lön, och det ska finnas en utköpsklausul förhandlad till ungefär 7-8 miljoner euro. Det är ett lag som inte vill ha kvar Mario Balotelli.
Det finns ju ingen som vill ha honom.
Ingen vill ha honom. Jo, men Lazio verkar ändå tycka att det här är värt chansningen, för det finns ju en fotbollsspelare där inne någonstans.
Ja, exakt, länge.
Men det var några säsonger sedan som vi såg någonting.
Det var faktiskt lite synd att vi fick se att det var Rodgers som försökte med Balotelli. Det hade varit roligt om det hade varit Klopp som hade försökt med Balotelli. Tänk om Klopp liksom hade matat sönder honom där. Han hade ju dragit om baksida efter 70 minuter.
Kan du se Balotelli och Origis pressspel?
Klopp hade ju blivit årets tränare bara på det, om man hade lyckats.
Han hade ju fått en hjärtinfarkt. Man ser den här halspulsådern har ju bara exploderat till frustration av att skrika på Balotelli. Det tror jag inte hade funkat så jättebra.
Men Lazio, det finns väl någon sanning i det, med tanke på att de har ju en plats som ska fyllas där med Klose som har lämnat. Så ja, men vad tror vi om det, så att det kommer lyckas? Nej, det kan
de måste ju värva ett par gubbar till om de ska köpa honom, för att alltså, eller
låna honom. Det är ju en
det är bara risker. Det finns ingen garanti.
Och det påverkar ju allting. Han påverkar ju sin omgivning. Han är ju en alltså, det finns ju ingenting som är sig likt när man har Ballo i laget. Det är ju bara så. Han kommer med sin kamouflage sprayade vad heter det?
Bentley.
Nej, vad fan, vad heter de? Den här bilen han har. Det är den här jättedyra. Bugatti heter det, va?
Ja, jag har för mig att det var en Bentley, men det var kanske en Bugatti.
Nej, jag vet inte. Jag har inte så jättebra koll på de här sportbilarna. Men, och hans polare som hänger runt och alla historier om den här polaren som sov på träningsanläggningen och allt han styr med och han förstör träningar och han har ingen respekt för auktoriteter och så vidare. Så att det är ju, det är inte bara en chansning i att ja, men blir det ingenting så blir det ingenting. Det kan faktiskt göra allting sämre att ta in Balotelli.
Men det börjar ju nästan komma lite åt, alltså man kan då ha paralleller procentuellt mellan liksom Zlatan går till Malmö FF och Balotelli lyckas i en klubb och liksom Bentner lyckas i en klubb. Det är, alltså någonstans så ligger de ungefär på samma nivå. Bentner är nästan större chans att han skulle lyckas än att Zlatan går till Malmö och Balotelli lyckas. Ja, men lite så. Ja. Så att hans, man hoppades ju där när han skrev på för Liverpool att vi skulle få se någonting av honom. Liksom, det finns ju någonting där, men alltså undrar vad som rör sig i hans huvud liksom och, ja, och sådär, hur mår han egentligen och ja, det bästa han skulle kunna göra är egentligen liksom, jag vet inte, få hjälp av någon som kan prata igenom 10 timmar i veckan.
Jag menar, och alla de här rapporterna liksom som kom efter att han lånades ut inför den här säsongen, att han fejkade skada liksom, ja, på träning för att han skulle åka iväg och köpa den senaste mobiltelefonen som hade kommit ut. Och han, mitt under en tvåmålsövning hade liksom spelat in bollen i eget mål för han tyckte det var kul liksom. Alltså han liksom förstört liksom träningsupplägg och spridit allmän dålig stämning liksom och ja, men han håller på, han har svårt att anpassa sig till en grupp.
Han kommer väl alltid ha rekordet för flest parkeringsböter i hela England för att han stod där med sin bil på samma ställe, skickade raketer in.
Alltså, min favorit är ändå hans polare som hängde, så han blev portad från träningsanläggningen från Melwood, så att han satt och så vid Balotellis bil i passagerarsätet under hela dagen när Balotelli tränade.
Men du, den polaren har inte höjt hans chanser till att få en bra karriär.
Nej, knappast skulle jag säga.
Det är han som är problemet, det är han som måste väck.
Ja, vi lämnar honom där. Barcelona har ju fått nobben av Arsenal när det gäller Bellerin. Bellerin som nu blev klar för EM. Uttagen till den spanska EM-truppen.
Carvajal grät under CL-finalen.
Ja, och nu ska alltså Bellerin, den gamle Barcelona fostrade Bellerin. Har ni sett bilderna på Bellerin i Arsenal eller Barcelona tröjor från när han var liten?
Nej.
Han är inte Barcelona fostrad, men han är,
men nu börjar ju det klassiska drevet. Exakt. Från Barcelona till Arsenal. Vi såg ju Fabregas, de höll på i spansk media i, jag vet inte, 3-4 år. Sen kom han hem och nu kommer de måla på sig. Ja, så nu, någonstans var som runt VM i Ryssland så går han väl över.
Ja, men det var som någon skrev här, nu ska vi spendera en månad med Busquets och med
Iniesta. Ja, med så kommer de bara ta massa
övertalande.
Ja. Nu kommer ju övertalningskampanjen inledas här. Ja. Men Arsenal har ju tackat nej och sagt bestämt att det blir absolut ingen affär. Och
nej, han har varit fin i Arsenal.
Han har varit jättebra liksom, ja, och han är ung och han är ju en fantastisk spelare och, på många sätt. Och det kommer rykten idag att Barcelona faktiskt har lämnat Bellerin och ska vara ute efter Valencias Cancelo istället. Men Barcelona och Arsenal, vi vet ju hur det brukar sluta.
Ja. Ja, till slut kommer han väl dit, men den här sommaren, ja, det känns nog lite väl tidigt kanske.
Mm.
Juventus då, de jagar också ytterbackar. Och ja, Dani Alves,
där blir man förvånad, eller jag blir i alla fall förvånad. Det kändes ju som att Dani Alves, det är en Milan-värvning liksom, en som vi ser det på en nedåtgång liksom. Ja,
elefantkyrkogårdsvärvning.
Jo, precis, och Juventus har ju liksom värvat Dybala och sådär. Det har liksom varit spelare på väg uppåt som Morata som kan sälja dyrt. Och så kommer Dani Alves och Mascherano, snackas det också om. Två jätteduktiga fotbollsspelare och två vinnare. Men att det är en värvning av Juventus, det förvånar mig.
Ja,
men det kanske är just för att det är två vinnare. Och sen behöver man en liten mix. Jag vet inte. Alltså jag har också svårt. Jag förstår vad du menar där med att de liksom bärvar ju oftast
från andra. De har ju lite annan syn på ålder i Italien överhuvudtaget kan man väl säga.
Jo.
Där är man ju, jag menar, hur gammal är Mascherano nu? Han är typ 29.
Men det känns ju som 29. Milan typ så här, var det inte Cafu som skulle avsluta sin karriär typ i Roma och helt plötsligt skriva han på för Milan och fortsätta några år till där liksom.
Jo, det kan
stämma. Och Brasse också. De har ju haft hur många som helst så att Daniel Alves som när vi började den här podden var väl Monchi som var om till Sevilla och sen sålde hon vidare och så liksom. Så att, ja, men Juventus har väl också, har inte de också...
Förlåt, Mascherano är faktiskt 32.
Ingen ålder alls.
Nej. Inte i Italien.
Nej, men sen, de har ju varit ganska duktiga på ändå liksom, kan säga, återuppliva de här människorna. Nu snackar kanske för allt Daniel Alves som jag tycker lite mer på nedgång. Mascherano är fortfarande en skitbra mittback i Barcelona. Men om vi säger liksom Patrice Evra, vi såg han som slut nästan i Manchester United, gick till Juventus. Nu är han alltså verkligen, verkligen bra.
Alltså de värvade Pirlo som man tänkte liksom...
Absolut.
Nej, det var tänkte aldrig jag. Det var den sämsta Milan någonsin har gjort skulle jag vilja säga när de släppte honom. Jag fattar inte det. Och så var det Allegri också som gjorde. Och sen så går han till Juventus.
Och är så fantastiskt.
Ja, det var ju
Den är otroligt. Sen, alltså personligt avtal ska redan vara överenskommet då med Mascherano i alla fall. Jag vet inte hur det är med Daniel Alves. Det har inte kommit fram något sånt i alla fall, men de ska vara sugna på honom i alla fall.
Sen borde vi
även
också...
Pjanic och Isco ryktas ju till Juventus just nu. Sen får man väl se vem de kan få loss utav de här. Isco vill väl inte lämna Spanien, har han sagt vid något tillfälle.
Nej, men intressant om Juventus är även någonstans ändå liksom hur det blir, för att de är ju någonstans där uppe i italiensk fotboll. De går ju ändå rätt långt i Champions League, gör ju det bra där, har det bästa laget, har dominerat CA ganska rejält. Så att det är rätt viktigt att se också vilka signaler de skickar. Vad händer med Pogba, vad händer med Dybala, säljer man Morata och så vidare, säljer man av alla de här stjärnen liksom och plockar in äldre, då känns det som att det försämrar ju bara deras status och det försämrar ju ännu mer italiensk fotboll. Så någonstans så måste de ju liksom alltså vara kvar där uppe på täppan och ändå kunna konkurrera internationellt, så att annars blir det ju rätt jobbigt för italiensk fotboll. Så att det blir intressant att se vad de väljer att göra och hur starka de är ekonomiskt när liksom det börjar trycka på från andra klubbar.
Ja, det bollar man. Så jag tycker väl jag kanske att det är väl på tiden att den här tian kommer nu som de har snackat om i två, kanske tre år. Och där passar de här Isco in liksom. Jag tror inte Isco egentligen vill lämna Real. Jag tror inte han är rätt namn. Men jag, kanske en sån som vi snackade om tidigare, Mkhitaryan, mycket väl kan vara Juventus aktuell fortfarande. Vad tror de skulle passa där?
Det har vi skrivit som det också en del. Men det är väl att prissumman är så sinnessjukt hög.
Ja, alltså Juventus kan inte konkurrera med Chelsea om det är så att det ska så handla om dels för klubben och förhandlingen om priset, men även lönemässigt och så vidare, så är det ju svårt för någon att konkurrera med de engelska storklubbarna. Så
men ska man då offra till exempel Morata till Arsenal? Det pratas väl förmodligen om Arsenal. De behöver ju en kille för de stora matchernas man. Fan, vilken kung han var i scenen när han tryckte in de här bollarna. Ja. Och offrar man då honom så får man lite mer pengar och då kanske man kan göra den här värvningen. Men har man råd att göra det å andra sidan? Nej.
Juventus är väl den klubben i och för sig i Italien som har ekonomiska muskler efter de senaste säsongerna.
Därför är det viktigt att man stått seger för
Italien. Och det är viktigt att de faktiskt står upp lite grann för italiensk fotboll här i den här hetsjakten som pågår, där ju de engelska klubbarna liksom spär på den här skenande inflationen som sker
utan att kunna prestera i Europa. Och nu är det Leicester och Tottenham som är två av... Det ska bli extra
otroligt spännande. Och det finns ju möjlighet att knappa in den. Nu drygar väl England ut den här koefficient i Champions League. Den drygar väl ut den här säsongen. Och att om då Juventus skulle släppa, om vi säger nu, en Morata eller Dybala och plocka in en sån här Alves liksom, då känns det som att då ger de nästan lite upp hoppet om att kunna ta i kapp den här fjärde.
Och de behöver ju verkligen pengar från Champions League. De skulle ju behöva ha flera lag som går långt för att för att den balansen skulle bli lite närmare med tanke på de sjuka tv-pengarna som finns.
Ja, helt klart. Barcelona då, de har mycket pengar.
De har
jättemycket pengar då.
Ja, de är ju populära som få också, så att, vem vill inte spela där liksom?
Frågan är ifall det har kommit rykten om att de är intresserade av Mario Götze. Faktiskt. Och det här är lite intressant, därför att nu har det kommit fram en del... om hur det låg till med den här Liverpool-affären som vi var mycket närmare än vad man först trodde. Allting var egentligen klart. Förhandlingarna liksom har pågått sedan före jul mellan Liverpool och Bayern München kring Götze. Han hade besökt staden, han tittade på bostadsområden. Han var liksom överens med Klopp. Han hade liksom en tydlig plats i det här laget inför nästa säsong. Och helt plötsligt så sparkade han sin agent. Säger att han vill stanna i Bayern München. Han säger i alla fall att det liksom inte är någonting på gång till Liverpool. Det dör helt. Är det Barcelona som har kommit in i bilden?
Alltså för Mario Götze där, han avgjorde finalen var det för 2014. Mm. Och sen har det bara typ gått ut för.
Nej, men han är 23 år gammal.
Ja, han är fortfarande ung, men alltså det viktigaste för honom utan tvekan, det är lite som Renato Sanchez. Jag tyckte att han gjorde rätt så mycket Bayern München istället för Manchester United, för att ta ett exempel, för att han kommer till en miljö som är ganska trygg. Det finns balans i det laget, de går långt, de vinner ligan och han kan komma in och ha en bra omgivning. Nu visste han inte vem som skulle träna United, men gå dit och ha Van Gaal och man vet inte riktigt hur det funkar och man får inte spela och utvecklingen går åt andra håll. Så för Götze är det ju, då är ju Renato Sanchez en spelare som är ute bra. Götze är en kille som ligger liksom nere i bottarna. Han måste ju gå till en klubb som funkar, där balansen är liksom, det är ett lag där du bara kan komma in, de serverar, du får utveckling, du får spela, du har folk med självförtroende kring dig. Han kan ju inte gå liksom till en klubb som inte är där. Så att Barcelona, absolut, Liverpool skulle väl också kunna vara bra med tanke på att Klopp är ju liksom en bra tränare. Så att han måste ju verkligen tänka vad fan han ska göra, för att han, annars kommer hans karriär bara liksom.
Ja, för det som är roligt är att direkt efter han säger, nej men jag vill slåss för min plats i Bayern München, och då går Bayern Münchens egen ledning och säger så bara, ja alltså här finns inga garantier, va?
Nej.
Alltså,
nej,
det är som de gör verkligen så här tydligt även utåt att, ja men här finns nog ingen plats för Mario Götze, så
nej.
Att
nej, så jag förstår vad Jöns menar, men jag tror inte Barcelona egentligen är rätt klubbar för honom att han ska gå dit.
Där,
han
det handlar ju om en ny bänkplats.
Det är en ny bänkplats. Han kommer ta en roll som Arda Turan liksom har haft den här säsongen eller det här halvåret. Han har varit spelklar. Så jag förstår att han kan utvecklas som alltså, ispelare och kanske växa in i det, men det han behöver nu, det är ju speltid. Alltså från dag ett egentligen.
Mm. Då är ingen av klubbarna rätt kanske?
Nej, jag tycker nästan att han borde...
Ja, Liverpool får han ju speltid. Utan tveka. Det är ju där går han rakt in. Ja, men då det handlar ju om att ta ett kliv ner då, och det är ju att givetvis ett rejält kliv ner från Bayern München att gå till Liverpool i dagsläget. Och där tror jag ju att Jürgen Klopp, som är den som någonstans tog fram Götze från början, skulle väl vara ett bra alternativ. Det är väl det som har känts hela tiden, men frågan är vad. Någonting har ju hänt, det var ju stort sett klart. Och den här förhandlingen var ju avslutad och man var överens om pris och allting. Jag tror att han hade förlikat sig med tanken på att bo i Liverpool också. Men någonting har ju hänt där. Han sparkade sin agent och det var liksom, någonting hände som vi inte vet. Och frågan är ifall det har kommit in en annan klubb, en annan agent, någon med ett annat erbjudande, ett alternativ helt enkelt.
Men det är klart att Barcelona lockar. Sen så tycker jag väl, om man tittar på den här säsongen som var, så kommer ju, nu är de ju inte ofta i skiten, men Barcelona såg ju så jävla trötta ut ett tag. Och de blir väldigt, väldigt slitna, för de spelar mycket matcher. Nu har vi Copa America, vi har OS. Sen ska de spela ligan, sen ska de spela Champions League, sen spela cupen, sen ska de spela, alltså de ska spela en mängd grejer. De vill vinna Champions League igen och så vidare. Och de behöver ju fler spelare, behöver ju rotera. Jag vet att Messi inte vill sitta på bänken i samband med Neymar och Suarez liksom så här, men någonstans behöver de ju ändå fylla på. De behöver ju fler alternativ där. Så att det är klart att jag köper Toléns grej med, men jag tror ändå att det är klart att Renato Sanchez, som jag tog som ett exempel, han kommer ju spela mer i Bayern München än vad Götze skulle göra i Barcelona. Och det säger väl kanske emot min teori, men i alla fall det här med att hitta en klubb som är i balans där han kan få spela, det är väl det som är det viktigaste. Gå till en klubb som liksom, jag vet inte, med en halvdan tränare. Tänk att gå till en klubb med Louis van Gaal till exempel, som sitter bredvid Jan Usai och säger att han ska typ få spela, så bara skickar han iväg honom till Tyskland och han är helt usel. Alltså vet, bara knäcker spela, så dit vill man ju inte heller att han ska komma. Bara han liksom försvinner fortast möjliga från Bayern München, så blir det väl bra.
Ja, men det man kan hoppas på, det är väl att han gör ett lyckat EM nu, för alltså det vi såg i Dortmund när de var som bäst och han var som bäst, det var ju, herregud, ja. Då trodde man ju liksom att den här spelaren kommer bli alltså topp 5 i världen, nästan på den nivån. Och nu det här EM-fönstret, det kommer bli som ett skyltfönster för honom och kunna spela till sitt kontrakt där han får spela också, alltså nästa säsong.
Men vad är det då som gör det? För att jag tycker ju egentligen liksom att Sanchez, som var ett exempel, han går ju till ett Bayern München som inte har kunnat förädla Götze. Ändå tycker jag att han gör rätt när han går dit, för att Ribéry och Robben måste väl ändå vara på väg ut någonstans. Och Douglas Costa var ju superbra i runt så här, vad var det, september, oktober, november. Men sen var inte han lika bra under våren egentligen.
Nej, och jag håller med när Götze gick alltså från Dortmund till Bayern München. Klubbvalet, det går ju alltid att liksom diskutera den, alltså rivaliteten dem mellan. Men att han tog nästa steg liksom och ville till Bayern München, det kändes ju ändå ganska rimligt i Götzes värld, liksom i våran värld ut. Men det har ju inte fallit väl ut, och det är väl kanske Guardiola och han som inte gått ihop.
Kanske var det också... Det blev också en väldigt känslomässig påfrestning.
Han klarade inte av.
Han har ju varit i Dortmund sedan han var 8 år gammal liksom, och verkligen gått hela vägen från liksom, från barn till att bli en av de största stjärnorna i hela Bundesliga. Och få ta det hatet som han ju fick från Dortmund-fansen och från sina hemmafans, det kanske påverkade mer än man kunde föreställa sig.
Ja, så kan det definitivt.
Det är, inte, det är ingen lätt sak. Alltså om man jämför med till exempel en Lewandowski som gör samma resa, han har ju liksom inte vuxit upp. Nej. Där. Det är inte, inte ens Mats Hummels som har tillhört Dortmund väldigt, väldigt länge. Han är ju faktiskt fostrad i Bayern München en gång i tiden. Så att det är också en stor skillnad. En riktig Dortmund-pojke.
Bara plocka från Dortmund.
Ja, det är hemskt.
Ja, det är verkligen hemskt alltså.
Lukaku då? Evertons dyrgrip kan väl knappast bli kvar efter den här säsongen, va? Vad tror ni?
Snackar som pappa verkar vara borta i alla fall. Ja. Verkar sådana snackar fritt och flyttigt. Nej, men jag tror väl också att det känns som att det kan nog bli nästa steg där, med tanke på att det känns som att Everton någonstans kommer börja om. Martinez försvinner. Mm. Då känns det som ett rimligt liksom läge att Lukaku är nog förlorat för oss också. De kan få in en stor summa pengar för honom. De kan liksom börja bygga upp ett nytt lag de vill göra. Kanske börja med att sätta en defensiv. Så det känns väl som att en ny klubb för honom känns inte långt borta.
De kan ju utan tvekan få en 300-400 miljoner för honom.
Ja.
Lätt.
Vad gjorde han då?
Ja, han kom väl typ 3-4 skytteligan. Han var ju fantastisk i höstas alltså, när han gjorde mål på allting i stort sett. Han var ju det där laget.
Tänk sig han tar ett steg till då, till en miljö som är...
Tillbaks till Chelsea, det är ju det som de flesta pratar om.
Till en annan miljö med liksom alltså mer stabil omgivning. Everton har ju varit som, jag vet inte vad den här säsongen.
Det har också varit så här, det har inte spelat någon roll att han har gjort 2 mål i matchen. De har ändå släppt in 3 liksom.
Mot typ,
eller 5.
Mot något skitlag på bottenplan liksom.
Ja, men de har ledit med 2-0 med 10 minuter kvar att spela, sen ändå förlorat med 3-2 liksom. Det har varit så många sådana matcher för Everton den här säsongen, så att det är ju...
Men han har ju en potential, och det har vi ju alltid sett liksom. Det gäller ju bara att man vill ju se honom komma till en omgivning där som är bättre och verkligen få ut hela potentialen, och en hel säsong där han liksom bara öser in.
Han kommer ju också starta EM nu för Belgien, som ju ser fantastiskt starka ut förstås på papper i alla fall, även att de har tappat lite i backlinjen, men det är också helt otroligt.
De spelar ju med Alderweireld och Vertonghen, och spelar ihop i Tottenham. Det kan inte vara några problem.
Nej, liksom. Det är det bästa mittbacksparet i hela Premier League liksom.
Ja, det är mycket bättre än att starta med en kompani vars kropp som är liksom. Den är ju nästan slut alltså.
Ja,
frågan vad Pep gör med honom. Det är ett ämne att diskutera i sommar.
Ja, det får vi återkomma till. Men det är klart att Lukaku har ju möjlighet här att bli ett av EMs allra hetaste namn.
Ja, men Eden Hazard som på senvåren verkligen vaknade till liv efter att ha blivit ganska hånad under stora delar av säsongen, definitivt hösten. Han tror jag kommer göra också ett fantastiskt EM, och Lukaku kommer ju ligga där. Kevin De Bruyne är ju bra, så att,
han har hyfsade framspelare.
Sverige kommer ju få det otroligt svettigt. Det kan bli.
Det är mittfältet som Belgien kan ställa upp alltså, ta Mertens plats till exempel.
Nej,
det är Witzel centralt där, och sen så
Nainggolan,
Hazard och De Bruyne.
Men tänk dig rallarslagsmålet som blir sista kvarten när Belgien plockar in Fellaini och tar in Pontus Wernbloom, och de står och slår på i 83:e minuten. Bara bam bam bam.
Ja, liksom. Jävlar. Ja, Fellaini. Det är klart han ska starta.
Han är väl nästan startspel.
Särskilt som släpande anfallare också.
Jag tror faktiskt han startar.
De fötterna, bollen.
Det är ju en annan podd än det här. Men ja.
Du tror att han kommer starta?
Jag tror det. Det verkar så här. Jag tror han spelade de flesta matcherna i kvalet. Alltså han spelade. De spelade tre man.
Ja, det är superbra.
Med Witzel, Nangolan och Fellaini.
Vidrig fotbollsspelare. Alltså. Fan, vi hatar Fellaini.
Ja, men den touchen han har. Alltså. Den obegripliga saknaden av touch när han spelar långt fram i banan. Man bara, alltså fötterna bara rinner ut.
Det är som att han spelar med grodfötter ibland.
Huvudspelet då när han var i Everton med, under ja, David Moyes. Fantastiskt, fantastiskt med fötterna ju liksom det. Ja, han har ju division 6 fötter.
Med de där jävla armbågarna alltså. Ja, alltså. Jag gör det inte med flit, säger han. Nej, hur? Man bara ser hur du står och siktar.
Det gjorde inte Roy Keane heller.
Ja, och det gör inte Wernbloom heller. Han har ingenting med flit. Fråga jag tror det. Kommer ni ihåg hockeytacklingen?
Ja, shit, den var ju underbar.
Ja, det var en, den hade han liksom läst en
fan vad du plockar upp mycket spelare som man vill diskutera. Jag tror jag är också tröttaste Champions League-matchen på år.
Ja, ska han till Inter eller?
Ja, han tackar det... väl, det bröts väl ihop där.
Han måste ju gå till Italien, kan han ta kvar i
ja, det blir
England.
Kina tror jag på honom. Det finns ingen som vill ha Yaya Touré efter den här säsongen. Eller efter den här två säsongerna får man nästan säga.
Var skulle du placera honom då? Milan?
Ja, det är inte omöjligt. Milan plockar båda.
Juventus
Kolo och Yaya spelar tillsammans i Milan liksom. Ja, Kolos löpning mot Sevilla var ju bättre med än vad Yaya hade sprungit hela matchen mot. Vilka var det?
Kolo var ju fantastisk i den matchen. Vilken jävla spelare det är egentligen. Men vi har mer att prata om. För vi måste prata om Ricardo Rodriguez. Schweizaren Wolfsburg. I Wolfsburg som ryktas till Arsenal. En av de hetaste ytterbackarna på marknaden just nu. 25 miljoner är hans utköpsklausul och Wolfsburg har sagt att det finns inget vi kan göra. Kommer någon att betala och han verkar ju sugen på nya äventyr.
Ja.
Och det pratas ju om Arsenal, men det känns som Arsenal har vänsterbackar.
Det är väl en mittback, man vill ha BB Koscielny. Är det inte så, en ny mittback? Är det inte det skrivs om han, vad heter han i Villarreal? Hittar inte namnet.
Bailly?
Nej, han som Tottenham vill ha för några år
sedan. Musacchio?
Ja, exakt. Musacchio, alltså. Han pratas om. Duktig, vi kan väl gå in på han sen. Men jag håller med dig, det känns konstigt. Alltså, Montreal och Bayern var ju bra.
De har ju Montreal, dessutom har de Gibbs.
Ja, exakt. Och vill han sitta på bänken?
Nej, det tror jag inte. Ja, men han är ju startspelare i sådana fall om de köper honom för de pengarna. Då är det ju Gibbs som ska ha någon annanstans och Montreal som ska sitta på bänken. Och det känns ju jättekonstigt när Montreal var en av de bästa ytterbackarna i hela ligan.
Ja, Gibbs skulle i sig kunna skickas.
Ja, men Gibbs skulle de ju kanske klara sig utan. Förstås. Men jag tycker det är inte en position där man känner att Arsenal definitivt måste förstärka.
Nej,
det håller man.
Det tycker inte jag heller. Det borde vara de borde titta på en mittback och kanske en anfallare.
Tycker Liverpool kan köpa Ricardo Rodriguez istället och skicka den där Moreno någonstans dit. Solen inte skiner.
Jag älskar den. Vi var José Enrique från oss.
Fy fan, den här jävla vänsterbacksplatsen alltså, vi får aldrig till det. Det blir aldrig bra.
Nej, Rodriguez, han är ju fin. Jag tyckte han var bra i Champions League. Han nätade mot Real, va? Straffskytt.
Ja, det kunde du säga.
Och har väl funkat bra i Wolfsburg under sina perioder. Jag vet inte var han kommer från början, innan.
Måste väl vara Schweiz. Vi gissar på Basel.
Ja, precis. Alla spelare som har lyckats komma ut typ därifrån känns som. Nej, så det är klart att det är en bra fotbollsspelare. Inget snack om saker. Men jag vet inte om det är rätt spelare för Arsenal i det här läget. Liksom. Om man nu ska bygga den bredaste truppen Arsenal
FC Zürich. Kommer från.
Nej, men jag köper väl allt ni säger. Men det känns som att det kanske kan finnas ett pussel lägga där att Gibbs liksom vill återuppliva sin karriär. Han har ju försvunnit helt egentligen, att han skulle vilja ta en väg som typ Ryan Bertrand har gjort i Southampton och kommit till landslaget och så. Så det är väl den ekvationen som jag kan se, att Rodriguez skulle in på en sån position. Men jag tror också att han kan starta. Och Montreal, jag vet inte, han är inte heller purung, men 29, 30.
Ja, jag vet inte faktiskt hur gammal Rodriguez, Nacho är då. Rodriguez är 23.
Ja, han är inte heller.
Nej, så att det är ju en ung spelare. Så att det kanske finns en sån tanke där. Men jag tycker också det känns jag vet inte.
Jag har länge lanserat det namnet som jag tycker att Arsenal behöver mest av allt. Det är typ Javier Mascherano-typen. Alltså en vinnare, en riktig usling så att säga på plan.
Nu har de köpt Granit Xhaka, så jag tycker har den kvaliteten.
Det är visserligen sant.
På tal om schweizare.
Ja, Basel också.
Fint landslag.
Ja, men det var ju inte Basel på...
Nej, men jag bara lyfte han...
Men det blir intressant att följa honom i EM också, Ricardo Rodriguez. Med tanke på att han har den här utköpsklausulen, han är 23 år gammal, han är liksom... Han
har varit bra i landslaget tidigare, om inte jag missminner mig. Och det var väl där han liksom kom fram och var trevlig. Det kanske är något för Juventus som vi pratade om tidigare annars.
Ja. Jag tycker fortfarande att Liverpool borde gå all in.
Men du tycker ju Liverpool ska vara allt. Förutom ta tillbaka Balotelli och vem var det med? Higuain inte heller.
Ja, men det tror jag ju bara inte på.
Paul Dammet finns annars.
Paul Dammet finns alltid.
José Enrique är klubblös nu, va?
Ja, det är också.
Tillbaka till Newcastle. Men här är en historia som jag tycker är lite rolig, bara för att det dök upp en video idag. Han, Piotr Zieliński, polacken som har varit ett namn på många Liverpool-supportrars läppar de senaste veckorna, var ju egentligen klar. Nu kommer rapporter om att det är helt dött. Att affären ligger ner. Men då kom den här video ut idag när han står och skotttränar på Empolis träningsanläggning iklädd Liverpool-tröja med sitt eget namn på. Vad ger ni mig för den? Den dök upp idag.
Du visade mig den och det var bra hittat, men jag dementerade, eller jag tog ner det direkt.
Det är bra silly.
Ja, det är mycket bra silly och jag förstår att de lägger ut den just en sån här dag och men han är ju på ett landslagsläge, så vi kan ju skjuta ner det direkt. Att det är ju en förmodligen väldigt gammal video.
Vem la ut den?
Jag såg den på Joe eller något sånt.
Hade varit han själv, han har ju skrikit efter varje av mig. Men nu känns det precis som Tholén.
Jag tror att det är så att han var väldigt nära för ett par veckor sedan. Jag tror att den här videon har tagit ett par veckor gammal. Men det är ju någon slags såhär, klubb-tv. Alltså det, man ska se hur många mål han sätter. Om han har lagt upp 10 bollar och sånt där. Och att skruva in dem. Det är en jävligt märklig liten video på 2 minuter liksom. Men han står där i en Liverpool-tröja. Och det är nästa säsongs tröja. Och det står Zieliński på ryggen. Men det ryktas som sagt samtidigt idag om att den här affären är helt död. Och att klubben istället har gått vidare på Mahmoud Dahoud från Bayer Leverkusen.
Fan vad kul det var att man hade
alternativet då.
Sammanfattat alla de här sjuka bilderna som varit ute först och sen, ja, sen hur har det blivit sen liksom, pratat igenom alla de här konstiga sakerna som har hänt i Silly och liksom följt upp vad spelaren sagt.
Det är bra Silly att lägga upp en YouTube-video på sig själv i
definitivt.
En klubbtröja som man håller på att förhandla med. Det tycker jag är bra.
Nummer 10 också, Coutinho.
Ja, nummer 10 hade han också. Ja, precis. Den blir svår att ta just nu, känner jag, i Liverpool, om inte Coutinho försvinner. Och det hoppas vi väl inte. Inte jag i alla fall.
Det hade varit kul.
Det hade varit intressant. Vi har en massa frågor att svara på. Robin Vareskog skriver: hur tror ni Mourinho kommer bygga Manchester United till nästa säsong? Det var en liten fråga det här som vi har diskuterat tidigare för sig. Men jag tänker att ni ska få... Jag skruvar den lite. Ni får välja en position och en spelare som skulle vara rimlig för Mourinho att plocka in. Ni får inte säga Zlatan.
Plocka ut har varit lättare. Juan Mata, Gerardo He.
Ja, det kom ju rykten idag om att Mourinho redan ska ha bestämt att två spelare är inte intressanta för hans... Han har helt enkelt sagt till Woodward: gör er av med de här två. Det är Juan Mata och det är Daley Blind.
Den här teorin som jag säger nu är lite konstig och kommer förmodligen inte slå in. Men vi säger så här: han varvade Rafael Varane till Real Madrid för många år sedan. Varane har varit där i 4 eller 5 år. Ramos och Pepe gör det väldigt, väldigt bra. Å andra sidan så har de inte så mycket bakom. Men det är inte omöjligt att kanske Mourinho försöker få över honom till United. Men det är kanske inte just den positionen som man behöver mest. Han skulle ju behöva en...
Behöver de en mittback alltid.
Behöva en mittfältare forward. Det behövs ganska mycket. Men det har varit en cool varvning.
Ja, Tholén.
Ja, alltså det är ju mittbackspositionen är ju ofrånkomligen där det behövs.
Plocka mittfältare, det behövs ju mer.
Då hade jag, inte sagt varandra, jag hade sagt Marquinhos. Men det vore för tråkigt att säga en mittback. Och Monch har vi redan snackat om. Det vore en perfekt värvning, men den har vi redan snackat om. Så då måste vi ta oss uppåt. Och då fastnar jag någonstans på högerkanten. Känns som att det finns någon slags lucka.
Du menar att Valencia inte kommer starta alla matcher nästa säsong?
Jag har svårt att tro det. Sånt Ashley Young där heller.
Va? Young?
Så jag vet tusan, vad har vi? James Rodriguez.
Ja. Där har vi ju agentkopplingen också till Mourinho.
Ja, herre jävla. Han borde vara rea på James Rodriguez. Han har ju varit som gött typ i Bayern München. Han får inte ens hoppa in.
Erik Bräcke undrar, tror ni Mahrez, Vardy eller Payet flyttar i så fall var? Vardy tror jag blir kvar.
Tror jag med.
Han är inte i en ålder där någon av de största går in på honom. Han är heller inte en spelartyp där som jag tror någon av dem känner att de vill bygga laget runt just nu. Han är väl en ganska typisk liksom kontringsforward.
Men de andra två?
Men de andra två, Payet tror jag heller inte går någonstans. Han kom ju förra sommaren, har skrivit ett långt avtal med West Ham som ju har ett väldigt intressant projekt. Mahrez är väl den som
går i så fall.
I så fall, men nu får han vart han ska.
Jag skulle väl nästan kan inte se att någon av de där toppklubbarna i Premier League inte skulle ha honom. Det är väl kanske liksom, han borde ju egentligen passa in vad som helst. Det är klart att han skulle.
Där kanske du har din höger.
Ja, jag tänkte säga det precis.
Men
jag ska även sno Jönssons lite där. Men han var inne på att Barcelona behöver anfallare liksom, att de behöver rotera lite mer.
Mahrez funkar ju.
Där faktiskt så känns det som att Barcelona hade ju nytta utav Pedro när han var kvar. Just för att han kunde komma in i de där lägena när det fattades. Att någon var lite småskadad, någon var lite trött, och han kunde göra de där matcherna i La Liga förtjänstfullt och göra sina mål och liksom bidra med fart och fläkt som han ju gör i, ja, men bakom de största, och vara en nyttig inhoppare. Och det är faktiskt någonting de har saknat den här säsongen. De kanske har saknat Pedro mer än man tror i Barcelona.
Och han kommer ju ändå rensa en del Mourinho. Ja, nu går jag över till United. Men alltså absolut, vi pratade om Chelsea tidigare med Mkhitaryan. Det är klart att Mahrez hade väl, de har nog inte sagt nej till honom heller och så vidare. Så att det finns ju rätt mycket kring honom. Payet vill jag ju definitivt inte ska flytta. Det hade varit supertåkigt. Även om, alltså, ska han hålla på att slå in frisparkar som han gör, hur fan ska de kunna behålla honom då?
Nej, absolut. Men jag tror väl inte att West Ham, alltså vi snackade där om att de håller på att bygga upp
det
liksom, och då liksom sälja Payet, då är man ju liksom på ruta ett liksom.
Man river ner hela jävla slottet man håller på att bygga liksom.
Ja. Så är det. Hörrni, det var allt vi hann den här tisdag eftermiddagen. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då är vi tillbaka på en onsdag, fastän att den här podden egentligen har flyttat till tisdag. Men det handlar om att det är röd dag på måndag. Vi kör
jävla röda dagarna, måste vi sluta med alltså.
Bort med julafton.
Det är premiär för EM-podden nästa tisdag. Se lite tillbaka på onsdag. Och sen så är det tisdagar framöver. Och vi kommer röra oss massa fler gånger. Massor med podd under hela EM. Missa ingenting, säger vi. Och på återhörande. I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.